välkommen till Litt-podden. Det är jag som är Elin.
Det är jag som är Emma. Jag hörde... Jag innan. Oj.
Tur att du inte gjorde den som Madeleine. Prinsessan. När hon... Sveriges prinsessa. Madeleine.
Ja, jo, jag vet vem det är, men vad har hon gjort? Kom till saken. Men,
när hon och hennes make är nu, men när hon förlovade sig med Chris O'Neill, då släppte de ju en så här förlovningsvideo liksom, där de annonsade deras förlovning. Bla bla bla, vi ska gifta oss, det kommer bli jättekul, haha. Och sen i slutet tittar de på varandra, och så hon bara, tihi.
Gud. Nej, men sa hon tihi?
Jag har verkligen så här, tihi! Det är så random. Mm. Men det är lite kul. Jag tycker att det är väldigt genuint. Ett genuint tihi. Så.
Ja.
Tihi åt sidan. Hur mår du?
Jag är i smärta. Det är jag. Men jag är ledig idag, så jag är glad.
Vi har inte haft en bra period, varken du eller jag.
Nej, men alltså det är väl det här som är vuxenlivet. Alltså jag vet inte, jag vill inte säga att jag har haft en dålig period. Jag har bara haft mycket. Alltså det är inte så att jag... Va?
Jag har haft en dålig period.
Du mår skit, sluta projicera på mig, Elin.
Jag vill bara att vi ska ha en dålig period tillsammans, ursäkta mig.
Så är du verkligen den här personen som drar med en ner? Nej, skojar. Det gör du verkligen inte. Nu är jag skit, du ska med.
Ja.
Nej. Jag kan vara din lilla så här flackande solstråle.
Säger den som bara, jag hatar män först och säger när jag kom in.
Nej, det var inte det första jag sa. Jag sa att fan vad ont jag har. Det var det jag sa.
Ja. Okej, andra du sa.
Ja, men så fort du förde män på tal, då var det första jag sa. Jag hatar män. Men nu får jag säga det. För det är ni. Ja, du är ju... För inte när vi spelar in, men när ni lyssnar på det här, då är det ju internationella kvinnodagen. Så då får jag säga det. Mm. Hur mår du?
Jo, nu mår jag bättre. Jag har också haft ont.
Ja.
Så det, jag vet inte om det är för att vi börjar bli gamla. Eller om vi bara... Livet.
Jag har alltid ont en gång i månaden.
Ja.
Så det har bara varit hela mitt liv en enda lång smärta. Nej, men alltså, honestly, jag har det man kallar endometrios. Så att en gång i månaden, då lever jag på väldigt starka värktabletter, väldigt lite rörelse, väldigt mycket värmekuddar och väldigt mycket tårar.
Mm.
Och sen så har jag väl ont resten av tiden också, men inte lika ont. Jag har bara lärt mig leva med det.
Över typen norrland. Nej, man måste leva med det här.
Bit ihop, va? Hallå?
Det är inte så farligt, ja. Om du skulle råka kapa av det benet. Nej, inte var det här någonting. Jag har ju ett ben kvar.
Men det är ju också så här, det är... Nej, jag har ju tatuerat mig något otroligt på kroppen. Och jag har ju liksom legat och läst under varje tatuering. Och då har min tatuerare alltid sagt så här, skaka på huvudet. Kallat mig sjuk i huvudet. Men alltså min smärttröskel, den är ganska hög. Jag tänker på att jag har ont typ konstant redan. Så att då är det så här, jag gör lite smärta till. Det sa jag till han också, och han tyckte att jag borde låsas in på något rätt psyk, för han trodde att jag skulle kunna bli lite psycho. Jag förstår inte vad han menar, jag är inte psycho.
Det är han som kommer gå ut i tidningarna liksom så här, den dagen du ertappas med att vara seriemördare. Bara, jag hade en aning.
Ertappas med att vara? Du menar... Låter det som om jag planerar mord här? Ibland gör jag det, absolut. Men du menar när jag väl tippar tippar över kanten.
Ja, precis. Okay, när de tack. Liksom så här, där de så här, tar fast dig. Ett avsnitt på Kops. Typ.
Får fast dig. Alltså det låter som att du bara, Emma är en mördare. Okej. Okay. All right. Thank you. Okej. Okay. Känns bra.
Men alltså jag hade ju varit din största supporter. Jag hade stått utanför med plakat. Bara, free Emma. Hashtag vi ger aldrig upp. Hashtag vem är väl inte lite modisk emellanåt.
Eller hashtag rimligt ändå. Okej. Stabil start.
Hashtag men vad hade de på sig? Det hade varit jävligt.
Och det är inte bra, Oskar. Alltså gud, jag gråter. Förlåt. Men det gör så jävla ont att skratta.
Ja.
Aj.
Vi ska inte skratta någon mer.
Aj.
Förlåt. Åh, nej.
Jag hatar att kvinna.
Ja. Det är ju lagom det. Internationella kvinnodagen. Använda det som en... Klipp ut bara det där ljudet.
Jag hatar att vara kvinna. Åh, gud. Ja, men hörni. Ja, nej. Men Elin mår skit, jag mår skit. Det är som vanligt. Ja. Vi kommer som vi är. Ni får... Ni...
Ja. Det är därför också avsnittet kom ända sent. Det skulle ha kommit igår. Ja. Det är ju, för er är det ju fredag. För oss är det torsdag kväll. Avsnittet skulle ha kommit upp i morse.
Alltså vi behöver inte ursäkta oss. Herregud, vi är så duktiga.
Nej, det är ingen ursäkt, men så.
Det är förklaring.
Ja. Du är så arg.
Jag har så ont. Jag känner så här, jag verkligen håller. Alltså jag har jättekul och jag är jätteglad. Men det är också så här, små saker som bara... Åh, det är så mycket smärta just nu. Så att det är så här... Jag måste rikta min...
Jag är glad jag inte sitter på en meters avstånd på det.
Nej, åh gud. Nej, men det är bra. Ska vi prata om våra böcker? Men något...
Ja, vi tänkte väl att förra gången så pratade vi lite grann om vad vi tyckte om så här do's and don'ts och sånt där med böcker. Och nu tänkte vi kasta oss in i ett riktigt, riktigt bokavsnitt.
Så jag lovar att jag ska inte vara så jävla dryg som jag var förra gången när jag hatade på alla som hade färgsorterade bokhyllor. Jag berättade.
Ja, vi kanske framgick lite som lite aggressiva.
Jag berättade för en kompis och hon bara, men Emma. Jag bara, okej, jag kanske gick lite för hårt fram. Men jag hade en annan kompis här som bara, alltså jag älskade ditt otroliga hat mot färgsor, så starka känslor. Jag bara, ja, den dagen, ja, det var det. Jag vet knappt själv vad jag känner.
Vi kanske ska tillägga det att vi har absolut inget emot personer. Men...
Det är hyllorna Nej. Vi har någonting emot, tänkte jag säga. Ska vi bara släppa det där? Vad är det vi ska... Böckerna? Ja.
Nej, men så här. Det är ju faktiskt snart Littfest i Umeå.
Yes.
Vi kan ju börja där. Mm. Och... På Littfest så kommer en specifik författare vara där och ha panelsamtal. Mm. Och det är Ahmed Sadawi som har skrivit Frankenstein i Bagdad.
Yes.
Frankenstein i Bagdad tipsade ju faktiskt Mats Strandberg oss om att läsa när han var med i vårt Halloween-avsnitt.
För två år sedan.
Tre år sedan.
Åh nej! Va? Oj!
Jo.
Det är tre år sedan! Nej men driver du? Nej.
Ja, 2-3 år sedan. Ja, men det är länge sedan.
Ja, det är bra länge sedan.
Det var ju, men det var ju oktober 2021.
Ja, det var det fan. Åh, helvete.
Ja, får en ålders...
Nej, jag bara känner så här... Jag skrev till dig förut idag också att det så här... Mm. Jag såg någon som sa... att den här veckan för 4 år sedan var sista veckan som var typ inom situationstecken normal.
Mm.
Och jag bara, för 4 år sedan, 2019, och jag kände bara så här, vad hände? Vad hände under alla åren? Alltså jag känner att jag typ har stora blanks plötsligt.
Ja.
Och särskilt från 2021. Alltså där är det liksom... Och 2022. Ja, alltså jag mådde så dåligt. Fuck vad jag mådde dåligt.
Ja, man var ju väldigt isolerad.
Ja, men... Och det
blev man
ja.
Ju.
2020. Alltså, helvete.
Jag inte får fastna där för mycket, men jag tänker väldigt mycket på de som levde själv under den perioden.
Ja.
Nu hade vi tur att vi bodde ju tillsammans med någon. Mm. Så att där fick man åtminstone umgänget.
Mm.
Men när man blev helt isolerad och bodde själv, det kan inte ha varit lätt.
Nej, det var det inte. Det tror jag inte.
Men,
ja, nej, så det, jag kände bara, shit, mitt, jag får ingen grepp om de där åren. Hur? Ja, Frankenstein i Bagdad. Nej, hur mår han?
Ja. Hur mår Frankenstein i Bagdad?
Hur mår Frankenstein egentligen?
Ja, nej, men jag var ju så himla sugen på att läsa den här boken. Mm. Jag hittade den på bibblan och så såg jag att författaren skulle vara med uppe på litfest. Mm. Och tänkte jag, perfekt.
Mm.
Jag ska faktiskt åka dit.
Mm.
Och jag har ju börjat läsa den. Jag har inte läst ut den för att mitt liv fuckade också ur. Men jag har ju läst lite grann i alla fall. Mm. Har kommit lite mindre än halvvägs.
Mm.
Och det handlar ju... Den här boken har så väldigt många karaktärer att jag har svårt, tror jag, att ta upp allihop. Mm. Men den utspelar sig i alla fall i Bagdad, det är ju i Irak.
Mm.
Och där får man följa en skrothandlare som heter Hadi. Mm. Som, det här utspelar sig 2005, där det är krig i Irak.
Mm.
USA har sin militär där, det är skärmords... bombningar och strider och det är väldigt mycket död och det är väldigt mörkt.
Mm.
Och han har alkoholproblem och ja, han framstår väl som lite av en sån här person som har väldigt mycket historia men ingen tror på honom.
Mm.
Han pratar väldigt mycket
och
framstår väl som en skit. Ja, han har skitprat liksom. Ingen tar han på allvar.
Nej.
Och man får veta att Hadi har plockat upp kroppsdelar som han stöter på gatorna efter alla de här skärmordsbombningarna.
Oj.
Så plockar han med sig kroppsdelar för att ta hem och sy ihop liksom varje kroppsdel med en annan för att bilda en hel kropp. Som han ska kunna ge en värdig begravning åt.
Mm.
Han ser den här... Han tycker att det blir för anonymt. Mm. Det som händer med de här kroppsdelarna. Att det är ingen värdighet. De får ingen ett riktigt avslut. Mm. Så det är vad han vill ge dem.
Mm.
Så han bygger ihop den här jättekonstiga kroppen. Och har den hemma i något form av garage eller någon... man var ute plats.
Mm.
Och så får man även, alltså man hoppar lite grann i narrativ, för då får man också följa en hotellvakt som heter Hasib som dör i ett självmordsattentat.
Mm.
Det är en sopbil som är fulladdad med bomber som åker rakt mot det här hotellet som han står vakt för. Men han lyckas skjuta chauffören så att bilen sprängs tidigare än vad som var förväntat. För tanken var att de skulle fara rakt genom lobbyn och dra med sig hela huset.
Jävlar.
Så att han ansågs ju dö som en hjälte.
Mm.
Och man får ju liksom följa hur, ja men, vad alla liksom tänker kring hans död. Och så samtidigt får man också veta att hans själ står och tittar på.
Mm.
Hans själ vandrar omkring.
Mm.
Och stöter till slut på Hadis ihopsydda kropp som han har hemma. Så att Hasib på sätt och vis klär på sig.
Mm.
Hans själ klär på sig den här...
Frankenstein-monstret.
Ja, precis. Mm. Och ger det liv.
Mm.
Och ska då hämnas alla... I och med att de här kroppsdelarna tillhör olika personer så ska han hämnas alla dem på sätt och vis. Jag tycker att det är så väldigt intressant för att den här författaren då, Sadawi, han har själv sagt att det här är som ett manifest mot krig.
Ja.
Där han, jag tycker att det ligger så ja men så nära i tiden och det sätter fingret på mycket som händer nu ute i världen också. Mm. Hur man hanterar den här nivån av död och hur man anpassar sig efter alla de här trauman man ständigt stöter på.
Mm.
För att i situationen så alltså man förstår ju hur han tänker kring att sy ihop kroppsdelar för att ge den värdig begravning. Mm. Men det förstår man ju också utifrån en kontext.
Mm.
Vart han befinner sig och vilket liv han lever och vad han får se dagligen. Mm. För där är det ju verkligen dagliga attacker. Det är ju mer förväntat att någonting ska hända än att det inte ska hända.
Medan det man kanske i Sverige som inte har varit utsatt för sånt krig skulle anse att om man hittar någon som sydde ihop kroppsdelar den har hittat så här ute hade ju det fallit under alltså att det är olagligt som gravskändning eller vad man säger.
Mm.
Men att det är ju för att det är en sån kontrast med att vår vardag så är det inte normaliserat alls någonstans. Medans i Hadis vardag så är ju det är ju sån extrem. Det är ju liksom inte mot Hadi som person utan det är ju mot den situation han befinner sig i. Att där det är så vanligt att hitta kroppsdelar. Och det är ingen som bryr sig. Bara han bryr sig nog att vilja ge dem här en värdig begravning. Att ge dem någonting. Ge dem ett namn. Ge dem en identitet igen.
Men jag tror inte att det handlar om att ingen bryr sig förutom han. Jag tror bara att man... till slut tvingas bli så avtrubbad.
Ja, förstå.
För att om du dagligen ser... jag tror att... det är jättesvårt att säga när man inte har upplevt krig. Mm. Och jag kan aldrig någonsin sätta mig in i hur det måste vara. Ja. Men det känns ju ganska logiskt att om du ständigt ser död...
Mm.
Att du någonstans också måste skydda din mentala hälsa någonstans. Och... avhumanisera de här kroppsdelarna.
Mm.
På sätt och vis. Att det någonstans måste... att man till slut blir lite blind för vad det faktiskt är.
Mm. Och det där är ju väldigt intressant. Alltså till skillnad från... eller därför går den ju ganska mycket ihop med den klassiska Frankenstein, Mary Shelley's Frankenstein. Där Victor Frankenstein faktiskt gravplundrade på riktigt. Och verkligen... där kroppsdelarna och de döda kropparna verkligen var icke-subjekt för han. För att han ville skapa liv, men det kom ju utifrån kontexten att han ville rädda någon. Han ville inte... Han ville kunna hindra döden för att hans moder hade dött då, liksom.
Mm. Jo, så är det.
Och det är ju trauma i sig, så att ett trauma föder ett trauma. Vad är det man brukar säga som är så jävla kliché? Hurt people hurt people. Ja, människor som har ont gör illa andra människor. Liksom. Men jag vet inte. Eller ondska föder ondska. Fast det är inte riktigt ondska, tycker jag.
Nej, alltså det jag tänker också så här, återigen utifrån kontext. Mm. Så känns ju Victor Frankensteins intention det är självist. En mer egoistisk väldigt väldigt själviskt medans Hadis intention bara bygger på att hans moral och att det också ja men att han också att det är ett sätt att hantera tänker jag, det som händer kring honom. Att han kanske också tar återtar lite kontroll över sitt eget liv. Mm. Att i all den här döden som han aldrig kan påverka. Mm. För att det händer ju utom hans kontroll. Mm. Och utan någons kontroll där.
Mm.
Så tänker jag att om jag åtminstone kan få begrava de här delarna. Mm. Så känns det som att jag har gjort någonting viktigt.
Mm.
Jag har kunnat haft lite kontroll i allt det här.
Mm. Mm.
Och jag läser väldigt blandade recensioner om den här boken. Vissa tycker att det är som en, jag vet inte om det var DN eller vilken tidning det var som beskrev det som en buskis.
Den ska ju vara satirisk, vet jag ju. Eller liksom humoristisk.
Jo. Och det är den ju. Mm. När det finns möjlighet för den att vara det. Men den är också väldigt, jag tycker att den är väldigt eftertänksam. Gud, min hjärna buffrar. Nej, men alltså den, när den har utrymme till att vara rolig så är den det. Mm. Men jag tycker att när man sätter sig in i boken och tittar på alla de här små delarna som kanske som man skulle kunna se sarkasm i, så det blir ganska mörkt också.
Mm.
Det är ju en skräck. En gotisk skräckroman.
Mm. Ja, det är den ju.
Och jag tänker också så här, när man läser den.
Jag tycker det är så intressant.
Nej, men jag tänker just det som händer nu i Palestina också.
Ja.
Att det beror ju på liksom när man läser den kanske.
Mm.
För just nu ligger det ju väldigt nära vad palestinierna känner.
Mm.
Och det gör det ju att man träffas ännu hårdare, tror jag. Mm. Av det som beskrivs i den här boken.
Ja. Ja, och jag tror att det där är ju mitt forskningsämne i magistern. Hur man hanterar död med humor.
Mm.
Men också för att det var jag inne och nosa på också när jag höll på med humor och döden. Att besjäla lik och sådana saker. Besjäla döda ting. Det började ju Mary Shelley med där någonstans. Charles Baudelaire gör ju det också i Det ondas blommor. I till exempel dikten Kadavret så besjälar han ju också döda ting, lik och etc. Att det är ett sätt att återta, som du säger, kontroll över sin vardag, men också att hantera döden. Och jag tror att besjäla någonting måste, som är så groteskt. Och grotesken är ju alltid kopplad på sätt och vis till humorn. Till satilen, till dragen, till dess spets, till det obscena, till kontraster. Och jag tror inte man kan skriva om en sån här sak, om det som händer i Irak, om det som händer i Palestina, om det som händer i Ukraina, satiren är också en nyckel till att känna något sorts ångestdämpande. Där nu går man ju in på känsloforskning kanske, och det vill jag inte göra. Men humor, skrattet, humor i alla fall. Skratten, akten av att skratta trycker på en knapp i hjärnan som utlöser kemikalier som gör att vi kan ta oss igenom groteska händelser, traumatiska händelser och döden, helt enkelt. Och rädsla, mycket också.
Jag tänker också att den gör det mänskliga ännu mänskligare. Mm. För att i våra liv, det som inte då är fiktivt, det vi upplever varje dag, det är ju aldrig svart eller vitt.
Ja.
Man, det pratade jag idag med, alltså jag och någon pratade om det idag, just att kunna skratta åt fruktansvärda situationer eller att ja, men mörk humor till exempel.
Mm.
Och att det handlar ju om att kunna cope med saker och ting.
Mm.
Det behöver inte vara någonting som är ohälsosamt. Mm. Men det är ju, det kan ju absolut vara det också. Mm. Men det är väldigt vanligt.
Mm.
Och att när man då skriver en satirisk mörk berättelse, mm, så gör det ju också bara karaktärerna väldigt mänskliga.
Mm.
Att kunna reflektera över så här, hur sjukt det är att jag, som hade gör, att han plockar upp en näsa från gatan, liksom, att så blir han så exalterad, för det är det sista som saknas på hans liksom Frankensteins kropp.
Mm. Men vi behöver näsan liksom ändå. Liksom.
Ja, och samtidigt sätter det ju också så här, man pekar ju också på det som är skevt där.
Mm.
Att hur sjukt är det inte liksom att man plockar upp en näsa från gatan och nästan blir glad över det.
Mm.
För att man äntligen ska kunna sy fast det vid någonting annat, liksom ett lik.
Mm. Mm.
Men jag tycker att han gör det så bra. Jag tycker att det ska bli så intressant att få höra han förhoppningsvis prata om den här boken.
Mm. Jag är jättetaggad på det panelsamtalet faktiskt. Det är ett av dem som jag är mest taggad på. Och jag hoppas att någon som är modig, för jag kommer inte vara modig, kommer vilja prata om typ humor med han.
Mm.
Om inte annat vill ni ha tips, så Bildningspodden har ett avsnitt om humor med Ola Sigurdsson. Tror han heter, eller Sigurdsson. Han har skrivit en forskning i tre band som heter den gudomliga komedin och sånt där. Och där pratar de om humor och hantera ens vardag med humor och vad det är rent filosofiskt och kopplingen till grotesken och såna saker. Så, så har ni inte förmånen att vara med på Litfest, vare sig via Litfest TV eller fysiskt, så lyssna på det avsnittet, det är asbra.
Spännande. Så kan vi komma med som en liten uppdatering efter Litfest, tänker jag.
Det vill jag.
Våra tankar. Ja. Inte bara efter det samtalet, utan de vi faktiskt går och ser.
Precis.
Om det hade varit intressant.
Åh gud, jag är så taggad. Alltså det är...
Ja.
En vecka kvar.
Är det bara en vecka? Ja, det kanske är. Oj, nu blir jag jättestressad.
Nej, men bli inte stressad!
Jo, men jag trodde jag hade mer tid.
Det ska bli jättekul.
Ja, det ska bli jättekul. Men jag känner att tiden bara rann iväg. Från att det var typ så här flera veckor kvar tills att det var en vecka kvar. Jag bara... nej men verkligen. Jag förstår varför Mats tipsade om den.
Jag har faktiskt beställt hem den till jobbet. Det finns också i diverse ljudboksappar. Bara då att läsa som e-bok. Så då kände jag att då beställer jag hellre hem boken.
Ni kan också låna den på ert lokala bibliotek.
Exakt!
Det gjorde jag.
Exakt.
Det är ju ett jättesmart sätt att om man bara vill check it out och inte köpa den så.
Mm.
Och jag tänker, ni har ju lite tid om det nu är någon som ska gå på Litfest. Eller titta på Litfest TV. Mm. Att ni faktiskt... hinner ju läsa åtminstone en liten del av den.
Precis.
För att kunna få en
bild.
En större liksom insikt i vad det är vi har pratat om just nu. Men det är ett jättetips. Jag ska fortsätta läsa.
Mm.
Jag tänkte jag ska läsa klart den inför samtalet så att man har helt koll på hela berättelsen.
Precis. Spännande.
Ja. Men jag vet inte om vi sa det väldigt tydligt, men vi tänkte ju prata om retellings av just...
Jag tror inte vi sa det.
Nej, det tror inte jag heller, men nu kommer det.
Nu kommer det. Annars heter det väl avsnittet.
Retellings av... Ja, jag menar, jag tänker just retellings av Frankenstein och Mary Shelley.
Precis.
För att vi tyckte att det var intressant.
Ja.
Att den boken har ju ändå inspirerat många Kanske inte riktigt så uttalat som den här boken då, i och med att titeln faktiskt är Frankenstein i Bagdad. Mm. Men man kan ju se hur andra böcker har tagit inspiration av Mary Shelley.
Mm.
Och det är ganska coolt i och med att hon också, nej, men med tanke på när hon skrev den boken och att den fortfarande är aktuell.
Mm. Mm.
Och du har ju också läst en bok med koppling till
en klassiker, en kanoniserad klassiker. Ah. Ja.
Ah.
Och det är också lite kul, det tänkte jag inte på förrän nu, men vi har båda valt två kvinnliga kanoniserade författare. Du har valt Mary Shelley och ändå en återberättelse, en retelling av hennes Frankenstein som är kanoniserad. Mm. Jag har valt Most Ardently heter den. Och det är en återberättelse, en retelling av Stolthet och fördom av Jane Austen.
Just.
Mm. Och den har jag varit sugen på länge. Jag lyssnar på den just nu. Den är ganska kort att lyssna på. Och den är nog väldigt, väldigt kort att läsa också. I som fysiskt format. Så
hur lång tid, ursäkta att jag avbryter, men hur lång tid tar du att lyssna igenom den?
Ja, nu är jag en sån sjuk person. Så att jag lyssnar ju på 1,7 fart. Men den är ungefär 7,5 timme i normal fart.
Mm.
Jag har, nej, jag lyssnar inte ens på 1,7, jag lyssnar på 2 i speed. Jag har 44 minuter kvar. Så ja.
Men ungefär typ 300-400 sidor kanske.
Ja. Väldigt kort. Och jag tycker att jag var också på Stolthet och fördom operan. Så är det förra
just
gången.
Det.
Nej, men det var med mellan de här två avsnitten, tror jag.
Ja.
Ja. Och det kan man ju också se. Alltså, det är ju en återberättelse i modern tappning. För att de har ju faktiskt inte följt boken slaviskt och berättelsen slaviskt. De har ju dock inte ändrat någonting, men däremot så har de kanske satt den i modernare ett modernare språk, om man säger så. Men jag måste säga att Most Ardently, som jag lyssnar på nu, är så otroligt bra. Och den ingår i en serie av böcker, av retellings, av klassiska författare och klassiska böcker, som heter Remixed Classics Series. Där det är flera olika författare från marginaliserade bakgrunder som då lägger sin twist, sin remix på de här kanoniserade verken, de här klassiska verken. Och jag, den här är skriven av Gabe Cole Nova, och det är en transskildring av Stolthet och fördom, där okay. Huvudkaraktären är trans, heter Oliver, gör han. Oliver är då 19, tror jag. Ja, jag tror lika gammal som Elisabeth. Och möter en Mr. Darcy. Och det är i stort sett helt exakt samma berättelse. Men då också med då liksom den här transfrågan då. Mm. Och då utifrån en 1800-tals setting. Så att det är väldigt mycket, ja, men det går ju inte där, tyvärr. Men det jag vet inte, jag blir typ berörd med, tror jag, för att jag har ont också. Men den är jättefin, finskriven. Och jag tycker nästan den är lite bättre rent. Eller jag tycker Nova gör det väldigt bra, för att de lyckas fånga liksom samma känsla som Austen har. Mm. Och det tycker jag är oftast när jag har lyssnat på kanske återberättelser eller twists på Pride and Prejudice. Alltså jag har ju läst den här Pride and Prejudice and Zombies typ. Det blir inte samma sak. Ingen kan skildra relationer som Austen kan göra. Som hon gör liksom. Eller skildra karaktärsdrag och beteenden på det sättet som hon gör. Men Nova är där liksom. Och jag tycker det är så bra.
Jag tycker det måste vara jättesvårt, just den här balansgången, när man nu väljer att göra en retelling av ett sånt stort verk som båda våra böcker nu har gjort. att när balansgången att liksom göra det till sitt eget för att inte bara bli en fanfiction. Mm. Att för fanfiction, speciellt nu går det ju en väldigt debatt om det här med copyright och sådär. Mm. Många vill ju få bort fanfiction skrivna berättelser online. Och man sätter ju ofta dem i ett fack. De får ju oftast inte lika stor cred.
Nej.
Som originalverket, även om de är bättre skrivna. Jag tänker bara, man tänker på alla typ Twilight fanfictions som förmodligen är mycket, mycket bättre än originalet. Mm. Men det måste vara jättesvårt att gå den där balansgången för att bli tagen på allvar. Mm. För jag tror väldigt många som skriver retellings och hamnar för mycket mot fanfiction-hållet. Mm. Att de genast blir satt i ett fack.
Mm. Ja, och det är därför jag tycker det är så kul med att det finns en serie som heter Remixed Classics Series.
Mm.
Där det är liksom, och då är det olika författare, det är inte en författare som gör de här remixerna. Det liksom finns ju Little Woman, Robin Hood, Wuthering Heights, Great Gatsby, Jekyll and Hyde, Romeo och Julia, Secret Garden. Och så etc. etc. Treasure Island tror jag finns också. Och det är liksom, nu har jag ju bara läst den här då. Jag vet inte, det blir väldigt så här, jag vet inte, jag tycker att det är en helt egen bok, men det är samtidigt, jag får samma känslor som jag får när jag läser riktiga Pride and Prejudice, och jag tycker om karaktärerna och deras dåliga karaktärsdrag och deras bra karaktärsdrag lika mycket som jag tycker om dem i originalet liksom. Och jag tror att jag sympatiserar mer med Darcy som är gay i den här. Och jag har ju alltid älskat Elizabeth i Pride and Prejudice, men jag tror att jag älskar Oliver mer. Oliver känns smartare tycker jag. Och mer känslosam. Alltså mer verklig i sina känslor, känns han. än Elisabeth. Och
jag tror också du spelar väldigt mycket in. Också återigen det här med kontext.
Mm.
Men här är det mer typ så när båda verken skrevs.
Ja. Men
jag tänker när Jane Austen skrev Stolthet och fördom. Så var det ju också utifrån ett perspektiv liksom hur samhället ville att en kvinna skulle vara. Ja. Det är klart, det influerar ju också.
Och det är det som jag tycker den här författaren gör så bra, för att där blir ju Oliver är ju väldigt tydlig med att Elisabeth inom situationstecken är ju performativ. Finns ju inte. Är ju inte en riktig människa. Utan han är ju Oliver. Men Oliver får inte existera liksom dagtid utåt sett, utan då spelar han rollen i Elisabeth, och då känns Elisabeth utifrån det perspektivet, utifrån Olivers syn på vem Elisabeth är, känns, det förklarar varför jag upplever Elisabeth i originalet som performativ på många sätt och vis.
Mm.
Jag tycker om det. Jag tycker om Oliver jättemycket. Och hur jag tycker om Oliver. Han är liksom arg på ett rimligt sätt liksom också, mer än vad det känns som att Elisabeth är. Jag vet inte. Nej, så den lyssnar jag på, och jag tycker att det är verkligen någonting man ska ta sig tiden att göra, för den är så bra skriven och den är så mysig och den är så pirrig. Är den?
Har du någon så här, nu kommer jag bara på en spontan fråga.
Mm.
Just i och med alla retelling som också verkar komma nu.
Mm.
Jag tänker att man har kanske fått lite så här, ja, men man ser att vissa av de här verkena går väldigt bra.
Ja.
Och att många ja, men många vill, förmodligen så skriver de väl ofta retellings av böcker som de själv tycker om.
Ja.
Är det någon så här berättelse som du hoppas att någon gör en retelling av det här? Nu kanske det finns redan, men så här, lite spontant.
Ja, jag hade nog velat haft. Jag har inte fastnat för de retellings som finns av En midsommarnattsdröm. Och den älskar jag. Shakespeare's. Mm. Det hade jag velat haft. Någonting som jag riktigt fastnar för. Om ni har några tips så skicka det till mig. Jag vill älskar Shakespeare rent generellt. Så att, har ni några andra retellings av Shakespeare som inte är Romeo och Julia? Jag har väldigt svårt för allt i den. Men typ Hamlet eller typ Macbeth eller någon annan. The Fairy Queen gillar jag också, så om det finns någon sån. Så mer retellings av Shakespeare som jag tycker är bra. För jag tycker inte någon retelling har liksom kunna jämföras riktigt med originalen där. Alls, faktiskt.
Nej.
Så det vill jag ha. Eller typ en retelling av Dantes Inferno.
Oh! Mm.
Det hade varit mäktigt.
Dante hade varit en kvinna.
Ja, eller typ där Beatrice kanske det vände sig om och typ sticker en kniv i magen på Dante istället.
Ja.
Eller något sånt. Inte vet jag. Alltså jag Dantes Inferno hade jag väl haft en riktigt jäkla bra feministisk retelling av. Faktiskt.
Jag hade väl haft en... Alltså jag bara så här, spontant kom på att jag skulle vilja ha en retelling av Tartuffe och Molière.
Ah! Ja!
Fast i modern tappning.
Ja!
För jag tycker att den där... Jag tycker att relationen mellan Orgon och Tartuffe är så intressant när Orgon bara liksom lägger sig platt.
Mm. Men är inte typ Hjalmar Söderbergs... Vad heter den?
Pälsen.
Va? Nej, inte pälsen. Nej. Utan den här... Vad heter den?
Dr. Gloss.
Ja, precis. Är inte det lite där den är?
Jag vet inte. Jag har inte läst Dr. Gloss.
Eller kanske, för Tartuffe handlar ju om en på sätt och vis otrohetsaffär, eller?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå.
För Orgon kommer väl in och bara, jag ska ta din fru.
Nej, Tartuffe.
Tartuffe
kommer in och manipulerar ju Orgon till att tro liksom att så här, men vi är ju bundisar. Fast Tartuffe vill ju åt hela Orgons rikedom och så vill han gärna ta Orgons fru också.
Ja, just precis.
Men hon är ju inte intresserad av Tartuffe. Så att det slutar ju lyckligt liksom, Tartuffe.
För då kan vi gå vidare. För jag håller på att läsa den här Haggan nu av Asa Berg. Och vi fick ju en fråga också på stories om vad vi läser inför vi sa det så?
Ja.
Internationella kvinnodagen.
Vad läser vi inför internationella kvinnodagen?
Mm. Och jag läser Asa Berg. En bok som heter Haggan. Som jag hittade på en second hand. Eller det var Joel, en kompis till mig, som bara... Åh, där står det Haggan. Är inte det någonting för dig? För du tycker om haggor. Och jag bara, ja, jag älskar konceptet Haggan. Häxan. Hon som är skev. Love it. Jag tar den här och sen så läste jag på liksom innehållsförteckningen. Och jag bara, okej, det här är verkligen min bok. Aldrig hört talas om det förut. Jag vet att Asa Berg har läst den här nuckan... Eller läst. Hon har skrivit den här Nuckans hjärtspalt. Som var poppis här för ett tag sedan. Men Haggan handlar i alla fall om Thelma och Viktor. Som har, båda två är gift, men båda två har en relation med varandra. De är gift med två separata personer. Och det första Haggan säger då, för Haggan är narrativet, vilket är, det är skrivet i jag-form är det, så det är skittungt och svårt tycker jag på sätt och vis att separera författaren från narrativet. Jag måste, trots att hon om och om igen påminner mig om att jag är Haggan. Haggan och Thelma är samma person. Thelma är den som hade den här relationen med Viktor som inte slutade bra. Haggan är den hon blev. Och det första hon skriver, jag är kvinnofällan. Nu jävlar ska jag ut.
Bra början ändå.
Ja, den börjar så jävla bra. Jag tänker inte längre leva i världen ni har skapat. Under generationer som tjänsteande, känsloslav och sexleksak har jag lärt mig observans. Jag är hetta och kyla. Jag iakttar allt. Jag vet allt och jag kommer använda det. Ni ser mina ögon svartna nu. Drönarens pixlar, svartglödande pärlor i det vaga nattljuset. En man lämnar aldrig sin bekvämlighet. Hela hans väsen utgår från medhavrättigheter. Jag tänker att den här boken, för nu när du berättar om Tartuffe, kan ju vara lite så här, om, eller är jag superkomplicerad nu? Men det här är Oregons frus perspektiv om hon skulle ha valt Tartuffe. Eller om hon, för att Haggan pratar också om Victors fru som Madonnan. Madonnan är frun, Thelma är Haggan, för Thelma är älskarinnan. Jag vet inte.
Ja, alltså i just Tartuffe så var det ju aldrig riktigt ett så här, en fråga om val.
Nej.
Hon skulle ju aldrig någonsin ha valt Tartuffe.
Nej.
Ja.
Svårt.
Men däremot så just ses som det här priset att vara en Madonna.
Mm.
Att vara återvärd, inte för att hon är hon, utan för vem som inom situationstecken äger henne.
Ja, precis.
Att Tartuffe vill ju bara ha henne för att ta henne från Orgon, och inte för att han älskar henne på något sätt.
Ja.
Och därför reduceras hon ju till en slags ägodel, som han då anstår sig rätten att ta. Ursäkta.
Det var bara en tanke jag hade. Men jag kan fortsätta prata om Haggan. Ja. Jag tycker den är så intressant. För man pratar, det är ju sällan man läser kvinnoperspektivet utifrån den bittra Haggan. För hon är verkligen arbiggan. Hon är så bitter. Hon är så bitter på allt. Alltså hon är verkligen en Hagga. Och jag älskar det, verkligen. Hon beskriver rollerna, könsrollerna i ett sånt här drama, ett triangeldrama, hur hon säger till Victor att vi måste skilja oss från våra för att vara tillsammans, och han säger det för husfridens skull, men han gör det aldrig för han vill inte lämna sin trygghet som då är Madonnan, även fast han älskar Haggan, älskar Thelma. Och alltså jag har, det är så mycket ställen jag har markerat bara för att för att det är sådana här saker man aldrig riktigt pratar om, för det är lite smutsigt, tror jag. Men jag strykte över någonting som där Thelma eller Haggan säger, i älskarinnekodexen ingår det, även om man inte går så långt som till att skydda mannens familj, att inte snacka skit om frun, att förhålla sig diskret, att sätta mobilen på ljudlöst, inte tappa långa glänsande hårstrån i hans säng. Det struntar Haggan i. Jag bygger min egen drottningtron. Jag iakttar ingen behagfull tystnad för att skydda hans destruktiva samklängande med den kvinna han lovade mig att lämna.
Mm.
Alltså det här är så intressant. Och jag fattar ju att det här är också väldigt svårt att läsa, tror jag, för dem som kanske har varit med om att deras partner har bedragit dem, eller om man själv har funnit sig i den situationen att vara den som bedrar någons förtroende i en relation. Men den är så intressant skriven, för den är verkligen skriven utifrån Haggans bittra, den för detta älskarinnans alla brustna löftens del av själen. Den absolut mörkaste delen som händer hos älskarinnan. Det blir nästan en älskarinnas manifest på sätt och vis.
Mm.
Och jag tycker att det är, alltså det är många gånger det jag bara skrattat rakt ut, för det är så här, jävlar vad bitter du var. Fuck! Vill du ens ha en sån där man? Liksom så. Som inte ens kan hålla det han lovar. Men samtidigt så här, får jag sån sympati för Haggan också. För jag förstår. De här känslorna kommer från ett ställe som jag tycker på många sätt och vis är rättfärdigare. Som typ det här, älskar in i kodexen. Men att hon bara, jag tänker, han lovade mig och han bröt i löftet.
Ja, men det har ju också skett en väldigt lång manipulation.
Mm.
Där han då har gett de här löftena och lovat att ja, men jag ska lämna henne.
Mm.
Vi kommer leva tillsammans. Ja. Och hon då tror på det.
Ja, och det är så sjukt för att han hade typ köpt ett hus åt dem. De två. Som de typ levde lite i. Och sen så bara, jag har inte kommit jättelångt i den. Jag håller på att läsa den nu. Jag måste ta pauser för att det är så surrealistiskt och så absurt många gånger. För vissa saker kan jag inte relatera till. Jag kan inte känna sympati för vissa saker. Hon shit-takar ju sönder den här madonnan då, frun.
Mm.
Och jag förstår det. Och samtidigt inte. För jag är också av det anseendet att man ska inte snacka skit om sina ex, till exempel. Mm. Till sin nya partner, om man säger så.
Jag tänker att såhär, som... för många argumenterar ju då när man har varit den andra, alltså när man var älskarinnan, att många argumenterar såhär, ja men jag har ingen skyldighet gentemot frun.
Mm.
Det är ju deras förhållande, vad de gör. Mm. Det får stå för dem. Mm. Men däremot så förstår jag liksom det här, jag kan också förstå det här att man vill skifta fokus från att inte lägga skulden hos sig själv för att det förmodligen blir för tungt att bära. Mm. Att de, istället söker man efter andra saker och lägga skuld på, det vill säga frun.
Mm.
Hon måste vara si för att han ska vilja söka sig därifrån, så hon får skylla sig själv.
Mm.
Men det är ju också...
Det är såna otroligt svåra roller, tror jag.
Ja, det är väldigt skadligt. Alltså, det är skadligt mot andra kvinnor att säga så att du får skylla dig själv som blev bedragen. Mm.
Och det är skadligt mot kvinnan som är älskarinnan, för att det är en sak som jag kände var liksom lite slag i magen, för det har jag aldrig tänkt på. Men älskarinna-rollen, haggan, är ju också en kvinnofälla. Liksom, på samma sätt som fruns, när hon får höra till exempel, du får skylla dig själv som är med en man som bedrar dig. Jada, jada. Eller du får skylla dig själv som stannar kvar fast du vet att han bedrar dig. Dadadada. Det är ju en kvinnofälla, det är ju en kvinnostereotyp. Det är ju någonting som kommer från det patriarkala. För att en man knullar runt, det är ju inte jättemånga som höjer på ögonbrynen åt det. Utan det är ju mest bara så här, men, typ, många gånger. Det är ju inte så att man blir superförvånad när man hör sådana saker. Särskilt om han är lite oskön. Det är ju mer normalt, om man säger så.
Mm.
Men så skriver hon så här. Det som alla vet inte, det är som alla vet inte så kul att knulla med madonnan. Och det tyckte jag var såhär, vad menar hon nu liksom? Både bebis och morsa är avtändande. Knulla gör man helst med horan. Älskarinnan är nästan lika enkel att göra transaktioner med som en hora. Åtminstone ett tag, tills hon börjar krångla. Då kan man byta till en mer kravlös. Det är bara madonnan som får ställa krav. Krav är osexigt. Till och med krav på att bli respekterad. Förväxla aldrig intimitet med respekt. Intimitet finns bara i stunden. Ja.
Det är väldigt så här internaliserad misogyni där.
Ja, men den är också så här om... För att det var det som jag kände först. Appa, vad har du för syn på ditt eget kön som du identifierar dig med? Men det hon gör är ju att vara rak på sak, talar i klarspråk den patriarkala bilden som är så här.
Mm.
För att det
är, jo, det är ju så här, det är en medvetenhet. Alltså det, hon är medveten om att den finns.
Mm, och det här är ju i retroperspektiv. Alltså det här är ju efterhand. Det här är ju inte under tiden som hon är älskarinnan, utan det här är ju efter de har blåst av det liksom. Efter de har liksom, efter att han har brutit alla sina löften och hon känner sig kastad åt sidan.
Mm.
Att det blir liksom, det är inte synd om mannen. Det är synd om frun, det är synd om älskarinnan. Men på olika sätt.
Mm.
Och att det är lika legitima synd om. De är lika förtryckta av patriarkatet, fast på olika sätt. Men det är fortfarande på samma nivå förtryck. Madonnan knullar man inte. För Madonnan är ju Madonnan. Det är ju den där heliga. Det här är ju ängeln och demonen. Som jag pratar mycket om. De här två extrema bilderna. Medusa och Musa. Av kvinnan. Mm. Där är frun och älskarinnan. Det här är ju Madonnan. Och det här är Haggan. Mm. Bilden är att det här narrativet då. Säger det så här. Vet du vad? Jag tänker inte vara behagfull. Jag tänker inte vara bekväm. Jag är en obekväm person. Och det är inte mitt fel att jag har blivit så. Sen kan man ju diskutera det. Du har ju alltid ett val. Men du... Det är också så här när du liksom... När patriarkatet trycker och trycker. Till slut måste du ju antingen klämmas så att du inte får luft. Och du måste bita tillbaka. Liksom, varför skulle inte ormen bita? Om man säger så. Om du gör den illa. Och jag tycker den är så intressant. Och jag måste så här, om och om igen verkligen så här, tänka. För eftersom den är skriven i jagform. Jag har så svårt med jagform. Men att det här är liksom inte... Det här är fortfarande fiktion.
Mm.
Det är ingen självhjälpsbok. Det är ingen forskning. Det är ingen så här är det. Utan det är bara skrivet. En sån övertygelse, jag tror att också mycket att jag kommer att lämnas med den här känslan av att det här är också en överlevnadsinstinkt att bli Haggan.
Mm.
Men jag tycker den... Alltså jag njuter, jag har så kul åt den här boken. Alltså jag har så kul. Jag har så kul, för det är så här, när hon verkligen bärsar på manssläktet, på mannen, på älskaren. För det är också, det säger hon också. Varför älskar innan alltid älskar innan? Varför är mannen alltid mannen?
Mm.
Varför blir aldrig mannen den andre?
Mm.
Varför är det mannen maken? Medans älskarinnan är älskarinnan, eller hon är den bedragaren, hon är horan, hon är så mycket, hon är alltid någonting annat.
Mm.
Antingen då negativ eller positiv bemärkelse. Men mannen får alltid vara mannen.
Spännande.
Ja, jag tycker det här var kul second hand fynd. Jag tycker det är jättekul och jag njuter, och jag säger det, alltså det här är inte för alla.
Nej.
Jag har svårt med den. Och jag tycker det är kul med de här extrema skildringarna, de extrema gestaltningarna av kvinnoskap och skevande kvinnor också. Vad läser du?
Jag läser inte just någonting nu. Jag ska hitta nästa läsning. Men jag har ett jättebra tips.
Mm.
Om någon annan vill ha en läsning. Mm. Och det är att läsa boken Jag är gud av Malin Karim.
Mm.
Den tycker jag är en fantastisk, feministisk, härligt... Jag vet inte vad jag ska säga. Men det handlar ju om en kvinna som... av många olika anledningar vill slå sig fri från sin vardag. Hon är fru, hon är mamma, barnen är bortskämda, de behandlar henne jättedåligt. Hennes man behandlar henne jättedåligt trots att hon gör allt liksom i sin makt för att göra honom nöjd. Mm. Och det brister i när hon planerar sin mans 40-årsfest. Mm. Och han skiter i att komma, för han jobbar utomlands och han hör inte ens av sig. Det är gäster hemma, hon har lagat mat flera dagar. Han bara, nej men alltså jag är fortfarande utomlands. Och då bryter hon ihop. För hon har ju dessutom varit liksom utbränd. Hon är utbränd, ja. För hon jobbar ju samtidigt som hon ska vara den här perfekta
frun
och perfekta mamman. Liksom. Mm. Det här livet, det går inte längre.
Nej.
Och den är ganska mörk den här boken, för då bestämmer hon sig att jag orkar inte med att leva längre. Jag vill ta livet av mig. Men jag tänker genomgå de 7 dödssynderna innan det. Så att hon ger sig själv en vecka. Och då ska jag gå igenom alla 7 dödssynder.
Oh my God.
Och det är så jävla kul att se hur hon slår sig fri från samhällets förväntningar av henne som kvinna. Mm. Där hon liksom sitter i hon tar in på det dyraste hotellet i stan. Mm. Hon tar naturligtvis sin mans Amex-kort och betalar för det. Mm. För hon tänker inte betala det själv.
Nej.
Hon bara, ta det dyraste ni har.
Ja.
Hon går ner i hotellets restaurang, mm. beställer in en av varje.
Ah.
En av varje maträtt, en av varje drink.
I love her.
Och män i lokalen säger, lilla gumman, ska du verkligen äta allt det där? Du kan bli så tjock. Ah. Och hon bara, men ni är inte så jävla smal skärva du.
Nej.
Hon ser på den där jävla ölkagen, liksom. Där hon finner styrka i att bli mer och mer fri.
Mm.
Där hon återgår till någon form av egen identitet. Mm. För det visar sig också att hon har levt i en väldigt destruktiv relation innan hon träffade sin man.
Mm.
Och att hon inte heller har återhämtat sig från det.
Mm.
Och hon konfronterar även det här exet på ett väldigt brutalt på gränsen till, eller inte bara på gränsen, det är otroligt kriminellt. De har en ganska dramatisk sammandrabbning, hon och hennes ex, vilket var skitroligt, tyckte jag. Och hon han, alltså det, nej men det är så roligt, hon hänger sig verkligen åt de sju dödssynderna. Mm. Och
gud, vilket roligt koncept.
Det är ett jätteroligt koncept. Och man får väldigt mycket syn på sig själv också.
Mm.
Genom att när hon liksom konfronterar sin egen internaliserade kvinnoförakt. Mm. Liksom och börjar slå sig fri från det. Mm. Att så här, varför ska jag bry mig om vad de här tycker om mig?
Mm.
Varför ska jag försöka vara så fin i kanten? Eller varför ska jag bry mig om någon tycker att jag ser ut på ett visst sätt? Det viktigaste är att jag är bekväm, att jag har kul, att jag lever mitt liv. Så att det här, jag tycker att den här boken är helt fantastisk. Det var en av höjdpunkterna. Jag läste den här i slutet av 2023.
Mm.
En av höjdpunkterna på 2023 års litterära tidsbana. Oj, det har varit jättekonstigt.
Ja, det har varit jättekonstigt.
Men den är fantastisk. Ja. Jag tycker verkligen att man ska läsa den.
Ja. Den låter,
helt amazing. Den finns också att lyssna på i ljudappar. Mm. Eller boksappar.
Mm.
Om man hellre vill göra det. Mm. Men det är ett hett tips om man vill ha någonting väldigt roligt att läsa på internationella kvinnodagen.
Och inte bara läsa om bittra haggor.
Nej, men precis. Hon är ju bitter, fast på ett roligt sätt.
Ja, men precis.
Väldigt roligt sätt. Jag tänkte bara att vi, innan vi måste avsluta, för att vi la ut en bild på Instagram där vi frågade efter om någon hade någon fråga som vi kunde ta upp i slutet av avsnittet. Du har fått in några frågor.
Mm.
Har vi? Och då är det...
Wow!
Det är inte 200 frågor, men alltså.
Ja?
Den som har frågat till Emma, tror du att du någon gång skulle vilja jobba som lärare igen?
Så här i slutet av avsnittet. Gud. Ja. Det är en jätte... Jag har jättekomplicerade känslor till läraryrket. Jag brinner nog så otroligt för skolvärlden och pedagogik och barn och ungas lärande och utveckling. Jag älskar unga vuxna, jag älskar barn och tonåringar. Och det var helt otroligt att få vara lärare. Och att få, jag hade jättekul under lärarutbildningen också. Men också med min erfarenhet av skolvärlden och att arbeta som lärare där. Och att då arbetat som distanslärare under pandemin. Så brände jag ju ut mig. Jag mådde inget bra. Och så ser det ut för många lärarkollegor där ute. Det är för mycket. Det är för dåligt budget. Det är för höga krav. Och det är smärtsamt att känna att man inte räcker till. Mm. Och jag fixar inte det. Inte just nu. Och det kommer nog ta ett tag. Just nu vill jag arbeta med barn och unga lite mer som jag gör nu. Lite föräldrar som frågar på min bokstagram eller ni som frågar här i podden och av dem jag faktiskt möter i, på mitt jobb. För att det är många som kommer, både barn och unga. Så jag brinner nog för läsfrämjande just nu mest och vill vara kvar i det jag kan. Och om våra politiker någon gång tar sig samman så kanske jag kommer tillbaka till läraryrket. Men som det ser ut nu så är inte jag villig att offra någonting. Jag har offrat tillräckligt.
Mm.
Tyvärr. Ja.
Bra svar. Ja. Och så sista frågan. Jag byggde upp
en svart. Ja, det lät som en lite 20 frågor. Gud.
Nej, men det är någon som har skrivit så här. Jag behöver poddtips. Vilka är era bästa poddar?
Lyssnar du på podd, Elin? Förutom oss?
jag tänkte så här, om jag får börja då. Jag är inte så mycket poddmänniska, men förutom våran podd då, så skulle jag vilja säga allt med Nils Bergman. Rättegångspodden, Motiv.
Men gud vad du är snubbig! Oh!
Nej men alltså jag, alltså true crime, jag tycker att Nils Bergman gör sånt jävla bra grundarbete. Jag tycker väldigt mycket om uppläggena på Rättegångspoddens avsnitt. Mm. Just blandningen mellan efterforskning, alltså vittnesmål man får höra delar av rättegången, förhör. Jag tycker att det är så jävla intressant. Mm. Det är typ den enda podd som jag aktivt följer.
Mm.
Okay. Förutom våran. Mm.
Jag har en lista. Jag älskar poddar. Alltså, det är så härligt. Men alltså, första är ju Creepypodden. Jag har varit en slavisk följare av dem sen 2014.
Mm.
Bildningspodden är också en go-to. Den är så bra gjort. Det här är bildningsmagasinet Anekdots podd helt enkelt. Men den är... Det här är liksom allt ifrån, alltså det är för det mesta intervjuer och fördjupande samtal med professorer och akademiker och lekmän inom olika ämnen som typ idéhistoria, litteratur, historier, alltså historia och så vidare och så vidare. Så där, de är riktigt, riktigt bra om man vill gå och få reda på om det är ett ämne man undrar över eller en viss person, och så kan man gå till dem för att de pratar, har de typ folk som har forskat inom det eller typ så här doktorerat inom det här liksom.
Mm.
Bildningspodden, skitbra. Kulturråden har ju blivit min snuttefilt på det senaste. Det är en ny podd som produceras av Soraya Hashim tillsammans med Palmer Lidebrandt och Cecilia Sohaid Gustafsson. Och de är så roliga. Det är hobbypsykologi på en, eller hobbyterapi på en helt ny nivå. Lyssnarna får skicka in lyssnarfrågor om olika saker som händer i deras liv. En av mina bästa som jag lyssnade på här för ett tag sedan som fick mig att gråta var Jag är rädd för att dö. Den lyssnare som har skickat in en fråga. Hur hanterar jag min stora rädsla för döden? Och Palmer ger världens bästa svar på det. Så att då tar de kultur. Och bara, då ska du titta på den här filmen. Eller du ska läsa den här boken. Eller du ska lyssna på det här programmet. Eller du ska gå på dans och hata ditt liv. De är så roliga. Älskar dem. Älskar dem. Så det är ditt stort tips. Sen lyssnar jag också på Läs hårt. Som är en bokpodd också av Magnus Dahl och Jan Vanlo. Båda två är ju kultur- och litteraturmänniskor, fast för sunklitteraturen. De gillar samma sorters böcker som mig, så det är så här min skämskudde. Lite så här, nu ska de prata om snubbelitteratur. Typ, inte vet jag, så här, tråkig sci-fi eller typ olika retellings om Batman. Typ, och massa sådana saker. Det är jättekul, jag älskar dem. De är jätteroliga, jättesnubbiga och skithärliga, goa, smarta killar. Jag tror Magnus Dahl följer mig på på Instagram också, vilket var en chock för mig, för att det är också en sån här person som man, du vet, man har sett upp till lite. Så det var lite kul. Så det var, jaha, ja, du, vad kul. Jag lyssnar på er och du tittar på min Instagram. Kul.
Tummar upp på det.
Ja, tummar upp på det. Men sen historiepodden drivs av 2 historielärare. Skittrevliga. Det är Robin Olofsson. Han är här uppifrån norr. Och Daniel Hermansson, tror jag. Eller om det är Robin som är från... Någon av dem pratar en jättekonstig dialekt. Jag vet inte vad. Men någon är här uppifrån. Jag fastnade för att de pratade om ett avsnitt där de pratade om att här uppe säger man pumla till julkula. Och det gör man visst inte där nere. Så det är lite kul.
Aldrig hört.
Jag har inte hört pumla.
Nej.
Jag lärde mig säga, alltså jag säger både julkula och pumla. Ja. Men jag...
Det är julgranskula.
Julgranskula. Mm. Men för mig är det samma sak, alltså pumla och julgranskula eller julkula. Men det har man visst aldrig typ riktigt sagt där nere.
Jag tyckte du sa pungla.
Nej, pumla. P-U-M-L-A. Det kanske är någonting som är väldigt västerbottniskt och norrbottniskt.
Ja, jag skulle tro att det är det.
Ja, det är mina topppoddar som jag slaviskt följer. Förutom ditt podden då.
Våran podd. Nej,
oj. Oj. Nej, men. Nej, där.
90% av våra avsnitt är att vi
inte sitter
och asgarvar utan.
Ja, det också.
Eller att vi säger att vi mår skit.
Alltså, vi mår bra egentligen. Vi bara låtsas vara supernegativa. Men vi är fan jävligt positiva också.
Vi är sån jävla pick me-poddare.
Va? Okej, okay, absolut.
Ah, vi måste dåligt. Fast det gör vi också periodiskt.
Vi är vi är clickbait.
Ja, vi är så jävla mycket clickbait.
Men vi har så jävla kul också. Så det är bra.
Ja, det är tur. Det är tur att någon har roligt av våra avsnitt. Och det är vi.
Oh, nej, men hörni, nu tänker jag gå och dö i min verk.
Ja. Nu ska vi gå och lägga oss ner en stund. Inte tillsammans, hörni, men på olika håll.
Unna er en god drink och någonting gott för att ni fucking står ut med att vara kvinnor i den här världen. Säg inte grattis på internationella kvinnodagen till kvinnor.
Nej,
och kvinnor. Nej, vill du ha kvar dina inälver så gör inte det. Fan. Men däremot, ni kvinnor där ute som identifierar er som kvinnor. Och ni icke-binära där ute också. Ni kan gå och ta en riktigt jävla god drink. Vräk i er något jävla gott. Och bara unna er att vara det ni är, en människa. Och sen så unna dig ett riktigt långt fuck you finger åt närmaste man.
Det känns som att vi uppviglar till våld. Men ha en fin helg, hörni, så hörs vi snart igen.
Gör det. Ha det bra.
Ha det bra.
Hörs.
Ha det bra.
Hej.